tycker inte att det är så schysst att höra av sig för sent till de som ska sjunga och be om det. Men så sjöng du den. Så när jag kom in här och hörde att du övade den, då kände jag att ja, men, det här var ändå kanske inte bara jag som tänkte. Den är inte jättekopplad till min predikan i allt. Men till mitt intro. För under några somrar, så eller så är slutet av våren, sommaren, så har jag frågat Gud, vad är det som, vad ska vi liksom undervisa om? Vad är din tanke framåt? Vad vill du? Och så under några somrar nu så har jag verkligen upplevt att det är någonting på gång. Det är någonting som är på väg att hända i församlingen. Någonting som kommer skifta, någonting som kommer vara... Ja, men nu, det händer, det är på gång. Gud är på väg att göra någonting. Och om man nu tittar på vår församling, vad som hänt senaste året, så tycker jag verkligen att Gud har öppnat pärleporten. Alltså det är som att det är någonting som har hänt. Jag vet inte om ni upplever det likadant som jag, men när jag ser på församlingen så ser jag en sån skillnad bara från vart vi var för ett år sedan. I hur vi är mot varandra. Hur vi tar med nya in. Vilka som kommer på våra gudstjänster. Vad som händer. Hur vi liksom, hur vi pratar och hur vi är. Jag vet att jag har sagt det jättemånga gånger, att jag har lite svårt för vår församling i hur svårt vi har att ta hand om nya människor. Om hur jag har haft svårt att komma in här och känt att jag kommer att göra mina grejer men har svårt att hitta gemenskapen. Men hur vi liksom, jag tror vi har fått upp ögonen för att men alla dessa människor som bor i närheten, alla som kommer, vi måste göra någonting. Vi alla måste hjälpas åt. Och jag tycker på kyrkfikat att vi har brutit upp konstellationer. Vi bjuder med. Det pratas hejvilt. Det minglas i större grupper. Någonting har hänt. Och vi har haft dop. Fler dop än på länge. Som kommer efter varandra. Och vi har nya kulturer inne i församlingen. Det händer saker. Gud verkar och gör. Och vi följer. Och då när jag har sjungit på den här sången så är det som att Gud har liksom viskat att men jag har öppnat pärleporten. Det händer saker. Det händer saker när vi följer Gud. Vi ber en bön. Jesus, tack för att du har öppnat pärleporten. Tack att vi får vara med dig, att vi får komma in i ditt rike. Tack Gud att vi får ta del av det redan nu. Att vi redan nu får se under och tecken hur du verkar. Att du är stor och god och underbar. Tack att du är med oss i den här brustna världen. Jesus, kom med din heliga ande, kom med ditt verk. Låt det här bara vara början på vad vi ska få se hända. Jesus. Amen. Sen tror jag inte vi är klara på långa vägar att Gud är klar, utan jag tror att det händer mer. Och att vi kan bli bättre på att göra saker bättre. Men vi, det är som att det har hänt någonting. Någonting har startat igång. Vi ska hoppa in i Johannes evangeliet kapitel 15. Och jag tror att jag läser hela den texten som en början. Om Jesus och som den sanna vinstocken. Johannes 15. Jag är den sanna vinstocken, säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna. Han håller på under några kapitel nu och liksom förbereder dem på att han kommer inte alltid vara med dem, utan det kommer hända någonting och de kommer bli själva. Jag är den sanna vinstocken och min far, Gud i himlen, är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraften av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det här avskedstalet, så försöker Jesus berätta för dem, men hur ska de vara, hur ska de leva för att fortsätta ha relation med honom när han inte är kvar hos dem längre? Och jag vill stanna upp vid det här att förbli i mig, bli kvar. Jesus säger här att men om vi inte är kvar med honom, så kan vi inte göra någonting. Då faller det platt. Då blir det inget Guds rikes byggande om vi inte har kvar Jesus. Utan han säger, förbli i mig så förblir jag i er. Och det handlar ju om att det är väldigt ömsesidigt. Om vi är kvar, är han kvar. Det är liksom inte bara att vi ska vara kvar och göra någonting för Jesus och så är han på distans, utan när vi är nära, då är han nära. Väldigt ömsesidigt och avgörande. Han beskriver oss som grenar som sitter fast i en vinstock. Och om vi inte sitter fast, så blir det ju ganska avgörande för oss som grenar. För ni vet att varje gren som bryts av från en vinstock eller från ett träd eller vad som helst, den har ingen kraft att överleva själv. Det går en sommar kanske. Vi har fällt ett träd för 2 somrar sedan, som vi fällde i stugan. Sommaren efter så är det en gren som blommar av kraften från trädet som ligger fällt. Det kommer gröna löv. Men sen i slutet av sommaren så orkar det inte mer, för kraften finns inte. Det behöver liksom vara anslutet till stocken, till trästammen, för att kunna bära frukt. Hemma nu så håller vi på att plantera, eller vi har tomater och physalis. Och hejdlöst vad det har kommit frukter på dem. Men de kommer ju inte bara av sig självt på en liten gren, utan de sitter ju i en stam där de får näring, där de hämtar krafter, de hämta den här växtstyrkan. Och är inte vi kopplade till Jesus så kommer vi inte kunna bära den här frukten som Jesus säger att han har kallat oss till. Som han vill att vi ska vara med och bära. Vi ska vara med och bygga Guds rike. Och det Jesus menar här med att bli kvar i honom, det handlar om att vara nära Jesus. Ta vara på vad Jesus säger, hans undervisning. Mata sig med den. Få den näringen av vad är det Jesus säger. För när vi matar oss med Guds ord, får det in i vårt system. När vi läser Bibeln, när vi hör på undervisning, när vi lever nära Jesus. Då sätter igång någonting inom oss. Så att vi inifrån och ut kan bli styrda och vägledda av Gud själv. Så att vi inifrån och ut kan bära frukt från Guds rike. Och det är som att det är ett löfte. Förblir vi i honom så bär vi frukt. Det hänger ihop. Det är inte så att du kan mata dig med Gud och förbli i honom och vara nära och ta del av allt vad Gud är. Och leva ditt liv för honom utan att bära frukt. Utan han har kallat dig till det. Och han kommer göra det. Och så säger han också i vers 15 att han inte kallar oss för tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Han bara lyder order. Bara gör det den blir tillsagd. Men Jesus han kallar oss vänner. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Vänner som man har en relation med. Som man har ett utbyte av. Inte en envägskonversation utan Gud vill ha med dig att göra. Och är nyfiken på vad du har att säga. Vad du tänker, vad du vill. Han vill bygga ihop med dig. Vänner som tar sig tid för varandra. Och jag tror att det här är avgörande. Att vi håller oss nära Jesus. Att vi håller oss nära hans undervisning, hans ord. Om vi ska fortsätta se den här församlingen växa. Fortsätta se att Gud verkar och gör saker. Håller vi oss nära Jesus så kommer han använda oss på olika sätt. Sätta igång gåvor i oss, funktioner i oss. Där vi får vara med och bygga församling, bygga Guds rike. Och jag skulle vilja ta en liten stund och prata om det här med att ta tid med Gud. För nu kommer vi in i sommaren. Och jag tror att vi är många som tappar veckorytmer under sommaren när man är ledig. Man kanske tappar bort att det är söndag och att det är kyrkdag. Man kanske tappar bort att det finns någon vits med att gå till kyrkan. Och jag tänker att man kan gå till kyrkan där man är. Är man på resa så kan man besöka en ny kyrka. Men om man inte har den möjligheten så tänker jag att det är viktigt att ta tid med Gud ändå. Att vara med Jesus. Men vad är ditt sätt att vara med Jesus? Hur tar du del av vem han är? Hur hör du honom tala? Hur tar du del av hans ord? Jesu undervisning så att du förblir i honom. Gud tar inte semester. Och vi behöver inte ta semester från honom heller. För några söndagar sedan, tiden går fort, då hade vi sommarfest för barnen. Då fick de med sig en påse som hette Tid med Gud-påsen. Och i den här påsen så fick de med sig en lapp med vad man kunde göra med de olika sakerna. Antingen själv eller tillsammans med sin familj eller en kompis eller någonting. Och jag vet att det var klubbor som åts upp direkt och sådär. Men det var väntat. Men bland annat så fick de med en klubba med tipset att ja, men ta en stund när man har lite stund över och sätt dig någonstans där man får vara för sig själv. Och under tiden man äter klubban, det tar ju en liten stund, så lyssnar man på vad Gud har att säga. Eller så lyssnar man lite på lovsång. Eller läser ur sin bibel. Men man tar en stund med Gud. Och under tiden klubbarna i munnen så är det Gud och jag fokus. Och så fick de med sig ett hjärta. Ett trähjärta. Som man kunde lägga någonstans där man ofta känner det. Kanske i en jackficka. Eller i skolväskan. Eller kanske på nattduksbordet. Och varje gång man ser det eller känner det, påminnas om bibelordet att ja, men du Gud omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Vi är alltid nära Gud. Han vill alltid vara med oss. Jag ska ta något mer exempel. Så fick de en tärning. Så de fick ta ett papper och skriva 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så fick de skriva vad varje siffra skulle vara för böneämne. Och så slå den tärningen. Och den siffran det blev, det bad man för. Själv eller tillsammans med andra. Några sätt få hitta det där sättet att ta tid med Gud. Och många olika sätt, för vi vet att alla är olika. Men har du något sätt där du umgås med Gud? Ibland behöver vi någonting som hjälper oss för att ta den där stunden. Kanske behöver vi bestämma oss för att gå bönepromenader. När vi inte har något i lurarna, där vi stänger av notiserna på mobilen. Och där vi går bara för att vara med Gud. Eller kanske behöver vi en plats hemma som avsedd till att men här är min plats med Gud. När jag sitter i den här fåtöljen, då är det bara Gud och jag. Då läser jag min bibel, då lyssnar jag till honom. Då ber jag. Vad är det Gud vill? Eller så har man sin böneplats i bilen. När man kör till och från jobbet eller på olika platser. Att varje gång jag sätter mig i bilen, då är det Gud som gäller. Att hitta sitt sätt. Att vara kopplad till Gud. Att få del av vem han är. Och jag skulle vilja utmana er att testa någonting nytt under sommaren. Att våga testa någonting och se vad Gud gör då. När jag gick min utbildning på ALT, pastors- och ledarutbildning, då hade vi något som hette andlig dagbok. Och nu har vi inte vår student Albin här, för jag vet hur svårt det är att göra dem där. Jag ska vara ärlig och säga att jag gjorde dem inte varje termin. Och jag la inte ner jättemycket energi på det som jag borde ha gjort och som jag önskar att jag hade gjort. Men då skulle man testa liksom olika saker varje termin. Och ha en andlig dagbok där man skrev, ja, men vad får jag höra från Gud? Vad händer i mitt liv? Och då, vid ett tillfälle så testade jag frälsarkransen. Det var ett av exemplen. Och jag vet att en del kan tycka att det där ska man inte hålla på med. Jag tycker att det kan vara ett gott redskap om det hjälper en i ens relation med Gud. Så jag testade att be med det här frälsarkransen. Det är ett armband med olika pärlor. Och för varje olika pärla så ber man för någonting särskilt. Det kan vara doppärlan där man tackar och ber för dopet och för vad det betyder och vad det innebär i ens liv. Det kan vara uppståndelsepärlan som handlar om att ja, men det finns ett liv efter det här. Tack Jesus att vi är på väg dit, att det här inte är allt. Men det viktigaste på det frälsarkransen för mig när jag hade det, det var tystnadspärlorna. För då handlar det här armbandet om att man ber för olika saker. Och när man kommer till en tyst pärla, då ska man bara vara tyst. Inte tänka en tanke, inte be en bön, utan bara vara tyst och lyssna till Gud. Och aldrig någonsin har jag hört Gud tala så mycket och så ofta som under den perioden jag använde det armbandet. Jag var ganska långt ifrån mig själv att använda det armbandet, så jag hade det kanske under ett halvår. Och vad Gud tala. Varje gång jag blev tyst så var det som att Gud tala och sa saker. Påminde och verkade. Och det hade jag aldrig upptäckt om jag inte hade testat det. Men att testa någonting nytt tror jag är nyttigt för oss. Att inte fastna i det där som vi alltid har gjort, det sättet som vi, ja men det här funkar för mig, jag fortsätter med det. Det är bra, men man kan också testa nya saker. För kanske har Gud mer att visa av sin storhet. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Här handlar det också om Jesu ord, om hans undervisning. Att ta del av vad Gud själv säger. Och jag tror att vi behöver bli bättre bibelläsare. Här i kyrkan så får vi läsa Bibeln tillsammans på söndagar. Och i våra barn- och ungdomsgrupper. Och någon samling här och där. Men alla andra dagar, alla andra stunder behöver vi bli bättre på att göra det själva, tror jag. Så jag skulle vilja utmana också till att ja, men, testa på att läsa lite mer. Eller kanske läsa lite annorlunda under en period. Så att vi vet vad Jesus säger, så vi vet vad det är vi ska göra, så vi kan ge vidare. Kanske är det så att du aldrig någonsin har öppnat en bibel. Då skulle jag tipsa dig om att bara öppna något av evangelierna. Matteus, Markus, Lukas eller Johannes. Markus brukar beskrivas som det enklaste evangeliet att börja med. Att börja, bara läsa vad är det Jesus säger. Kanske är det så att du under en lång tid har fastnat i en andaktsbok. Och andaktsböcker är jättebra. Nu får ni verkligen inte tro att jag säger att någonting är dåligt här, utan allting är jättebra. Men förbli i mig så förblir jag i er. När Jesus utmanar oss till det så vill han att vi fördjupas, att vi går djupare, att vi växer, att det kommer mer. Och har vi fastnat i någon andaktsbok, då tror jag att det kan vara bra att också varva in Bibeln på egen hand. Att läsa Bibeln och be Gud, Gud vad vill du säga? Och så tror jag att om man har fastnat i till exempel parafrasen New Message, The Message menar jag. Den översättningen, den är jättebra som ett komplement. Men då tror jag att man ska utmana sig med att läsa någon annan översättning. Folkbibeln eller 2000. Där det inte är tolkat av en person, utan där man mer försöker liksom ordagrant. Inte lägger in någon egen teologi, utan varva det där. Så man inte fastnar i en parafras med någons tolkning. Och läser man bara i Nya testamentet, så kanske man också ska utmana sig med att läsa någonting i Gamla testamentet. För läser vi Gamla testamentet så förstår vi också mer av Nya testamentet. Vi förstår mer av vad Jesus säger. Vad han har kommit för att uppfylla. Och är det så att du läser jättemycket Bibel, så skulle vi utmana dig att köpa eller låna någon kommentar på en bibelbok. Någon bibelbok som du tycker den här är intressant. Läs en kommentar på den. Jag har några tips om ni är intresserade. Där man får fördjupa sig ännu mer. Vad är det Paulus menar? Eller vad är det Johannes menar när han skriver det här evangeliet? Vad är det han menar när han säger förbli i mig så förblir jag i er? Att ta det ännu djupare. För när Jesus lämnar oss på jorden så är det med en utmaning att vi ska växa. Att vi ska få mer av honom. Inte att vi ska vara kvar där vi är, utan att vi hela tiden ska fördjupas. Växa. Upptäcka mer av vem han är. Förbli i mig så förblir jag i er. Jag ska avsluta nu. Ska vi fortsätta med förbön och lovsång. Eller sjunga tillsammans. Så skickar jag med den utmaningen framåt. Men om Jesus har öppnat pärleporten och vi får försmaken av vem Gud är, vad han gör, vad han verkar, så finns det ingen gräns för vad vi tillsammans kan göra som församling. Hur evangeliet kan få spridningskraft. Hur vi får vara med och bygga en församling som växer. Men då behöver vi vara tätt ihopkopplade med Jesus. För utan honom kan vi ingenting göra. Men om vi är med honom så kan vi be om vad som helst. Och det kommer bli. Vi ber. Jesus, tack att vi får vara med dig, Jesus. Att du verkar, att du gör. Att du handlar, att du inte är passiv, utan du är en Gud som vill möta oss, som vill visa mer av vem du är, som vill sprida ditt rike. Tack Jesus att du inte heller är någon Gud som är på distans, utan en Gud som säger kom till mig, var med mig. Jesus, tack att vi får ta tid med dig och att vi får se hur våra liv förvandlas. När vi talar till dig så lyssnar du. När vi är tysta och lyssnar så talar du. Lär oss att lära känna din röst, Gud. Lär oss att förstå vart du är på väg, vart du vill. Lär oss förstå mer av vad det är du säger och gör i ditt ord. Visa mer av vem du är, Gud. Och påminn oss om att förbli i dig. Även när vi är borta på annat, när semester pockar på. När vi kanske är ute och flänger eller ligger vid stranden. Påminn oss om att du är med även där. Hjälp oss att ta tid med dig, Gud. Amen.